Podplay.
Välkomna till Krimpoddarnas krimpodd över min döda kropp. Med mig, Anna Ginghede, och...
Strålkärringen, Lena Ljungdahl.
Du har gett strålcommunityn liksom ett nytt ansikte, kan man säga.
Det är ju någonting. Antingen är det min foliehatt som tar in olika frekvenser, eller så är det mitt hem. Men du hör ju, det är ju inte bara mitt huvud, du hör ju att min poddutrustning plockar upp rockklassiker från något annat håll. Så när jag pratar så ligger det en svag doft av Van Halen
det är också
i bakgrunden.
Så roligt just det här, för jag vet ju så att säga hur du känner för just rockklassiker.
Ja, verkligen. Så att
säga. Det är ju inte din kanske där första
Nej.
Val.
Det är lite för bredbrent för mig.
Wow! Nytt år har vi, och med detta kommer ju nya lagar, och detta skulle vi prata om idag.
Ja, det borde väl bli ungefär fjärde gången, fjärde året, eller 2021, 22, 23, ja vad fan är det, femte gången?
Ja, högst oklart. Men det är en tradition kan man säga i podden.
Det är ju det.
Att det,
för det är väl nästan,
ja,
alltså det förväntas väl.
Ja, men jag skulle just komma till det, att det vi läser in oss på och begagnar oss av i avseende på ny kunskap, det måste vi också föra vidare, såklart. Och då är ju den här podden ett otroligt behändigt format, att så att säga få sig detta till livs.
Ja.
Ja.
Jag måste titta om apparaten fortfarande spelar in. Ja, det gör den. Jag känner mig trygg. Men först, innan vi ska prata nya lagar och terrorstrategier och sådär. Jag var på en behandling idag. Och då, ungefär en kvart in, så sa hon så här: har du köpt vevradio, Lena?
Ja.
Det är liksom top of mind för människor att förbereda sig. Jag var tvungen häromdagen att ta diskussionen i mitt hem. Därför att alla i det här hemmet är ju inte så att säga vuxna. Och kan angripa informationsflödet med ett vuxet tankesätt.
Nej.
Nu visar det sig att det är rätt många vuxna som inte heller kan angripa det på ett vuxet sätt.
Det är uppenbart.
Mm. Men det är minst ett barn i det här hemmet som liksom besudlas av olika klipp från när våra översten står och säger olika saker. Så man, om man bryter ner det i vettiga saker, men man kan ju i alla fall diskutera förpackningen. Men i alla fall.
Ja, du tänker på Bygdens uttalande.
Ja, och det beror på hur man tolkar och hur man mår och hur man känner. Och om man lyssnar på orden eller på budskapet eller lägger in egna. Folk verkar ha tolkat det där på 6598 olika sätt.
Det kan man nog
och
säga.
Så är det ju alltid med information. Och det bör ju så att säga avsändaren veta. Att det kommer att tolkas till det bättre och till det sämre. Och mitt emellan. Fågelfisk och mitt emellan.
Mm. Man kan ju fundera på om han är lite normaliserad i det faktum att han faktiskt så att säga, avhandlar det här varje dag i sitt jobb. Så
kanske.
När han står framför en kamera så kanske han inte heller förstår vilken impact det faktiskt har.
Nej.
Jag vet inte.
Men jag satt helt tyst mitt emellan två personer vid en lunch. Mm-hmm. Varav den ena och jag kunde liksom, jag förstod... Och kunde relatera och höll med båda. Men det var liksom, den ena sa ju så här, ja, precis som du säger. Man kanske normaliserar, han kanske slänger sig med de här begreppen ofta. Också jävligt skönt att någon faktiskt säger som det är. Mm. Å andra sidan, den andra, vad skapar det? Vad vill man skapa av det? Och sådär. Så jag var Schweiz mitt emellan och bara tog in. Men det jag skulle komma till... Vad man än tycker och tänker om det som sägs och hur liksom, läget är i världen, så tycker jag att det är en skyldighet att prata med sina barn och lägga en liten kontextmatta över det hela.
Mm.
Det kommer inte börja bombas här imorgon. Men om det blir knas, så som att, inte vet jag, internet inte funkar en period eller elen knasar ur, då ska inte den här familjen i alla fall vara de som belastar samhällsaktörerna först, utan vi kommer så att säga sköta oss själva så långt som det bara går genom att vara lite smarta i dagsläget. Så svaret på min behandlares fråga var, ja, jag har en vevradio, men det har jag haft i 100 år eftersom vi har sommarstuga utan el.
Just det.
Jag vet precis vart jag ska åka. Har du köpt en vevradio, Anna?
Nej. Jag har inte köpt en vevradio, men jag har pratat med mitt barn. Eller jag har tagit lite temp.
Ja, det är bra. Ditt barn är yngre.
Ja, det är han.
Och kanske jag räcker det... att ta temp.
Ja, alltså man får pila av lite grann. Det gäller ju inte bara ett eventuellt förestående krigssituation, utan det gäller ju alla eventuella kriser som man kan exponeras för, tycker jag.
Ja.
Idag är det du som så att säga håller i ratten.
Ja, idag håller jag i ratten.
Ja.
Mest för att jag är ju den som ibland sammanställer olika rapporter. Men sen är det lite lagar och regler. Jag är ju där och fnösar ändå i mitt yrke, så då... låter jag det spilla över på podden, precis som du gör i ditt yrke. Men jag har delat upp det på två. Mm-hmm. Ett, gå igenom några av dem, kanske mest relevanta eller intressanta nya lagar som infördes 1 januari. Och några kommer 1 februari och sådär. Mm-hmm. Och sen så tänkte jag prata om den nya nationella strategin för att motverka våldsbejakande extremism och terrorism. För den kom nu, 8 januari.
Spännande.
Färskt. Ja, och sen har du en lista på slutet.
Ja, det har jag.
Ska det bli munhåla eller djurriket?
Men så torr den kommer bli idag.
Är det så? Gud, vad härligt.
Wow. Det här, hör du, Ljungdahl, nu har du något att se fram emot. Det kan jag lova dig.
Ja, men jag kan lova dig att nästa vecka är min rövhatt inte torr. Kommer du ihåg att jag smygfotade folk på restaurangen när jag var på Pigalle senast?
Yes.
Ja, det är precis det vi ska prata om nästa vecka.
Okej.
Okay. Ja. Nåväl. Nytt år, och då brukar det vara så att saker som regering och lagstiftare har flaggat för liksom träder i kraft. Och jag tänkte att prata om några av de sakerna. Och då kanske du tänker så här, hur ska jag göra med min elsparkcykel, Lena? Ska jag eller ska jag inte skaffa en trafikförsäkring? Det ska du från och med
nu. Det har jag funderat på, ja. Just det.
Nej, det är inte bara sådana lagar och regler. Utan jag tänkte att vi skulle börja prata lite om bomber och granater.
Ah.
Därför att regeringen har ju flaggat för, och vi har varit inne på det på podden flera gånger, bland annat när vi pratade om vad det egentligen stod i det här Tidöavtalet. Men nu börjar ju de här nya lagarna och straffbestämmelserna liksom ramla på plats. Så nu till exempel så har de ju då höjt upp straffet för att hålla på med explosiva varor. Nu är alltså minst 4 års fängelse om man har hanterat explosiva varor. Och man höjer straffet för massa olika typer av brott som man kan begå som involverar explosiva varor. Och det här ju, är ju som en motattack för de sprängningar som sker relaterat gängkriminaliteten.
Jag tycker det är otroligt efterlängtat, måste jag säga. För att det är ju som du säger, vi ser ju en kraftig ökning av dessa brott. Och vi ser också hur mycket explosiv ämne det är i omlopp. Så det här är bra.
Bra.
För det är också så här att jag tycker ju att det ska vara så att säga straffbart i alla delar av en kedja. Du kan inte aptera en bomb eller placera ut en termosbomb eller whatever om du inte har fått hjälp att anskaffa och hantera grejerna innan.
Och transportera och förvara.
Ja,
jag håller
bra
helt med dig. Mycket bra. Och då kanske du också kommer gilla att jag senast idag, klockan 19.44, ser här på min mail, har mailat med en bombexpert som har nu tackat ja till att komma till podden och prata. Och jag vill ju ställa såna här frågor som att, ska man klippa den blå före den röda? Det är de frågorna vi behöver ställa.
Ja, men det här är ju roligt.
Ja, hur rädd är man när man står där längst fram i all den där liksom klädseln? Den ensamma vägen fram. De pratar ju om den. Jag vill ställa alla de frågorna.
Alltså, jag har jobbat ett antal gånger med NBS, Nationella bombskyddet, ute på brottsplatser. Och varje gång så slås jag av det. Att de måste ju ha en vilopuls på 38 eller någonting. Alltid.
Ja.
De är så jävla coola. Det här ska bli kul,
snacka chill. Ja. Ja. Men hon kommer till podden. Vi ska bara hitta ett datum för intervju. Mm. Sen skulle jag vilja prata om grovt vapenbrott. Nu kommer det komma något intressant ur min mun, tycker jag själv. Jag ska testa det mot dig.
Mm.
Det är nämligen så att man har fördubblat straffet för grovt vapenbrott. Fördubblat minimistraffet. Alltså det det lägsta antalet år du får sitta i fängelse om du döms för grovt vapenbrott. Och nu är det minst 4 och förut var det 2.
Mm.
Så minimistraffet för grovt vapenbrott är högre än vad det är för grov misshandel. Det är högre än vad det är för grovt narkotikabrott. Det är högre än vad det är för grovt olaga hot.
Jag tycker ändå rimligt.
Ja, men bear with me. Nu kommer något som ändå blir lite så här... Jag blir lite fnissig.
Okej.
För att du ska dömas för grovt olaga hot, då ska du i princip ha hotat någon med ett vapen.
Mm.
Men det är högre straff på att ha ett vapen än att använda
vapnet. Ja, om du använder det, alltså om du avlossar vapnet.
Nej, men alltså minimistraffet du kan få om du hotar någon i ansiktet med ett vapen är lägre än om du inte hotar någon med det vapnet, utan bara har det i din byrålåda.
Jag fattar.
Är du med?
Ja, men det är så kontroversiellt.
Nej, men jag tycker ändå att det hade varit rimligt om de också hade höjt upp minimistraffet för att liksom använda sitt grova vapenbrott genom att också använda det mot någon annan. Jag menar, om du bara har din byrålåda så får du sitta i 4 år i fängelset och sen går han och knackar på cellen och bevis. Så vad har du gjort? Jag ska sitta i 2 år. Ja, vad har du gjort då? Jag hade min byrålåda och sen hotade jag också min fru med det. Ja, då fick du 2 år. Men jag är du med på vad jag menar?
Ja, jag förstår. Ja, det kanske är lite bakvänt på något sätt.
Ja, lite.
Men samtidigt så markerar man ju faktiskt hur allvarligt samhället ser på att vapen överhuvudtaget finns i fel händer och vilket elände de kan ställa till med. Och då tänker jag inte på de olaga hoten utan på morden.
Nej.
Det dödliga våldet.
Jag är inte alls emot fördubblingen. Jag bara funderar på om man inte ska låta de andra hänga på minimistraffet för några av de andra.
Dumt i för sig.
Och sen har man också höjt straffen för många andra former av vapenbrott. Och det här är också helt i linje med vad man flaggade för i Tidöavtalet.
Mm.
Sen skulle jag vilja prata om en annan grej som också liksom går mot gängen.
Mm.
Och det är ju de preventiva vistelseförbuden.
Aha.
Berätta mer om
detta.
Först skulle jag vilja säga så här, preventiva åtgärder, det är ju, tycker jag, är ett trendord 2023 och nu även. Man pratar ju massor om, till exempel så har det ju blivit lag på att kommuner ska jobba brottsförebyggande och preventivt. Man pratar jättemycket om att vi kommer aldrig liksom ro på gängen genom bara högre straff och fler i fängelse, utan man måste också jobba preventivt för att inte folk ska rekryteras in i gängen. Så det är liksom som ett trendord. Men jag tror också att när jag lägger örat mot rälsen så tycker jag att när det kommer till lagstiftning så är folk lite allergiska mot preventiva åtgärder. Så fort man pratar om preventiva tvångsmedel, såsom hemliga tvångsmedel i förebyggande syfte, eller att man liksom i förebyggande syfte gör någonting invasivt mot den enskilde, så är det ett massivt motstånd.
Varför tror du?
Men, jag tror så här. Sett till att svensken, nu generaliserar jag ju grovt, men det tycker jag om att göra, är ju ganska allergisk mot ingrepp i den individuella friheten. Alltså, ingen, allra minst staten, ska bestämma vad jag ska tycka, tänka, stå, gå, känna, prata, var jag ska befinna mig. Mm. Och när det kommer såna här lagar, och det betyder ju att en person kan förbjudas att vara inom ett område, även om den inte har begått något brott, alltså.
Mm. Mm.
Utan vi bara bestämmer att just du får inte vara här, på den här skolgården, eller på den här allmänna platsen, eller utanför det här fritidset. Du har vistelseförbud här.
Mm.
Och det är för att om nu är det inte bara så här, vem som helst, utan det här handlar ju, det ska ju trycka mot syftet att liksom skapa trygghet i det offentliga rummet, och då ska då vissa människor säga, du får inte vara här därför att vi tror att du medvetet främjar en gruppering som utövar brottsligheter, och vi också tror att det finns risk för skjutvapen och sprängämnen som används. Så det är därför den här lagen kommer. Men då tycker jag ändå en rimlig fråga att säga, hur ska man kunna veta att det blir, att det trycker till rätt personer?
Ja, och jag att satt det inte just blir... och funderade på det. Och vem har det ansvaret, så att säga? Är det här...
Exakt.
Ja.
Så att, men det är i alla fall, det här kommer 1 februari.
Alltså jag ser ändå, så här, det finns ju samverkansformer mellan polis, skola, socialtjänst.
Ja.
Och det är klart att det flaggas upp individer som är i riskzon eller som på något sätt uppvisar kraftigt normbrytande beteendemönster. Så som till exempel engagemang i den kriminella organiserade sfären.
Absolut.
De är ju kända för, kanske inte alla och en var, men många och en var på en random skola. Så är det ju. Så jag tänker att,
och framförallt för polisen.
Ja, och framförallt för polisen. Ja. Så finns det en god samverkansprincip i botten, så tror jag att det här kan bli bra. Men jag håller med dig, det finns vissa utmaningar här, helt klart.
Det är absolut en utmaning. Vem ska liksom ansvara för det här? Alltså att kunna förbjuda människor att vara på en allmän plats utan att vara dömd för ett brott.
Och det är ju, ursäkta Lena, men det är ju i någon, vill man vara djävulens advokater, så kan man ju verkligen fundera på om inte det här är en inskränkning i våra fri- och rättigheter. Alltså ja, om man zoomar ut och tittar lite grann på den här lagen, den är ganska provokativ.
Det är det, och det är ungefär lika provokativt som att du ska få telefonavlyssning på en person fast den inte är själv misstänkt för brott, i förebyggande syfte. Nu vill de ju använda de här lagarna, kan jag med största sannolikhet säga, mot sådana som är brottsaktiva men som kanske inte är specifikt skyldig för ett, eller misstänkt för ett brott just nu.
Just det.
Men en grej som jag tänker på, om man nu ska se, precis som du sa, de som är gränsöverskridande, är rekryterade in i gäng och så vidare, är det också de som kommer hörsamma, jaha, nej men Gunilla, jag får inte vara här på torget, då går jag runt.
Ja, men vad,
för jag är en jävel på följa lagen.
Vissa, så att säga, repressalier, om man inte hörsamma.
Du kan få böter, du kan få fängelse.
Ja.
Ja, ja. Men så att säga, de spränger ju också portar fast man kan få fängelse för det. Ibland...
jo, absolut. Så är det ju. Men...
Är du med på vad jag menar?
Ja, vi
får se. Vi får se hur den kommer användas och vad den kommer att leda till om syftet, så att säga, uppnås.
Ja, det blir intressant att följa.
Sen tänkte jag bara prata lite om ordningsvakterna. Men då kom jag på också så här, det behöver vi ju absolut ha ett eget avsnitt om.
Ordningsvakter.
Men jag vill ändå säga att de kommer att få utökade befogenheter.
Är det här ett sätt att lösa polisbristen, tror du?
Ja, det är ju absolut den första frågan man ställer sig. Jag tittade på han som är ansvarig för det här inom, från polisens sida, eller som är liksom ansvarig för samordningen. Och han hävdade med bestämdhet att det är inte en ersättning utan ett komplement.
Ja, vad ska han säga?
Ja, jag vet. Men om vi ser till vad de får utökade befogenheter att göra, så är ju det de sakerna som polisen tidigare har behövt komma till platsen och göra. Jag förstår ju varför. Det frigör ju tid för polisen att kanske göra sånt som ordningsvakter absolut inte ska göra. Och det de får göra nu då, det är att de kommer att få transportera omhändertagna. Det vill säga, är det någon omhändertagen som ska någonstans, så behöver de inte ringa till polisen som behöver transportera iväg dem då till dit de ska. Utan det får ordningsvakten göra själva. De får också kroppsvisitera i syfte att söka ID. Hittills har de ju inte kunnat göra det, utan då behöver de tillkalla farbror blå för en så kallad polisering. Ja,
det är ju i och för sig märkligt, kan jag tycka, att det inte har ingått
det kan jag tycka
i deras befogenheter.
Också.
För det är så grundläggande för vilken åtgärd du än behöver vidta, så att säga.
Det handlar också om lite rättssäkerhet, att man vet vem det är man, så att säga, ingriper emot.
Ja, men självklart.
Ja.
Men
sen...
Ja. Jag blir nyfiken nu, för mig veterligt så läser inte ordningsvakter särskilt mycket juridik eller överhuvudtaget tränar på in- och ursättning i bil, hantering av våldsam i bil och allt det här.
Det är korrekt.
Kommer det här medföra förändringar rörande deras utbildningsgrund och sådär?
Ja, de som har varit mest kritiska till de här förslagen har ju då sagt att om ni ska göra det här, då kräver vi en förlängd utbildning. Mm. Och den har gått från 80 timmar till 160 timmar. Och då pratar vi ändå, ja, men det är ändå inte mycket, hörru. Det är fyra veckors heltids... Men det är i alla fall en fördubbling.
Double up, liksom.
Double up. Någonting måste de ju så säga, om de ska lära sig att göra fler saker så bör de ju få lära sig det också. Men om vi jämför med att de ska göra ganska ingripande saker mot människor, att visitera människor på deras kroppar, att transportera dem hit och dit med en fyra veckors utbildning, om du jämför det med polisens fem terminer, alltså 2,5 år.
Ja, det är en jävla skillnad.
Nu ska ju poliserna kunna mer och är fortfarande ordningsvaktarnas förmän. Men,
det där får väl utvärderas så som allt annat.
Ja, och det är väl sådana frågor som vi skulle vilja ställa till en ruttad ordningsvakt. Mm. Hur känns det här? Är ni liksom rustade för det? Vad är kritiken? Tycker ni att det här bara är bra? Hur funkar samarbetet med polisen? Så det, ett sånt avsnitt kommer vi absolut ha. Ja, är det dags för en paus, eller?
Ja, men det är ju det. Jag ska bara knyta ihop den där ordningsvaktssäcken. Mm. Det vore ju otroligt intressant också att se hur ordningsvakter själva ser på detta med utökade befogenheter. Jag är inte 100% säker på att det kommer att välkomnas på alla håll och kanter. Men ja, spännande.
Ja, vi får se.
Nu blir det paus. Välkomna tillbaka. Ni lyssnar på Krimpoddarnas krimpodd och vi, eller närmast Lena, delger oss idag vilka nya lagar som har tillkommit sedan årsskiftet. Var ska vi nu, Lena?
Nu ska vi prata om någonting som jag i mina 15 år som polis i princip aldrig har sysslat med. Mm-hmm. Därför att det var inte en issue, skulle jag säga. Jag slutade 2015 och jag har aldrig jobbat på gränspolisen. Jag har inte jobbat i gränsnära liksom... I Stockholm finns det ju också rätt mycket gränspoliser och tullpoliser runt om i hamnarna. Mm. Men inre utlänningskontroll, är det något som du är asgrym på?
Nej, verkligen inte.
Nej, men det, för mig är det ett snår. Men jag har i alla fall pluggat tillräckligt mycket och kontrollerat det som är nytt nu. Alltså att det finns utökade befogenheter för att kunna göra inre utlänningskontroll. Och det var ju också någonting som flaggades för i Tidavtalet. Man kan väl säga att Tidavtalet handlade 90% om kriminalitet. 60% kriminalitet, 30% invandring och sen var det 1% klimat, 1% vård och omsorg, 1% skola. Ungefär så var fördelningen.
Mm. Men du, jag tänker så här, begreppet inre utlänningskontroll, det är vidarekänt för oss som har varit verksamma eller är verksamma inom polisen. Ja. Men jag tror att vi behöver redogöra för vad det faktiskt innebär.
Ja, det innebär ju att människor som vistas i Sverige ska ha rätt att vistas i Sverige. Likväl som att vi kan behöva visa pass och visa upp när vi är i, inte vet jag, åker till New York, att vi har rätt att vara i det här landet, antingen på arbetsvisum eller någonting, eller att jag är här på semester. Och att då kunna kontrollera att den människa som är i Sverige faktiskt också får vara här. Mm. Då gör man en utlänningskontroll på utlänningen, så att säga.
Just det. Och det innebär ju en massa slagningar i register bland annat. Ja. Det innebär ju kontroll av identitetshandlingar. Det kan innebära en rad olika insatser.
Ja. Den här att kontrollera en utlänningsrätt att befinnas i Sverige, det ska ju finnas någon form av grundad anledning att anta att den här personen inte får det. Men den här inre utlänningskontrollen, den får göras på en arbetsplats, den får göras i kollektivtrafiken. Jag har ju många gånger fått kasta upp handlingar när jag har åkt tåg i södra Sverige, framförallt under en viss period för några år sedan. Polisen får både kroppsvisitera dig och undersöka ditt bagage om du inte överlämnar pass eller sådana handlingar. Alltså, mm. det räcker inte med att du sitter och håller armarna i kors och säger nej. Nej, du, jag har inget och du får inte se något. Då får man visitera dig och kolla i din väska. Man kan också omhänderta ett pass eller en ID-handling. Om man tycker att någonting är fishy med den och liksom rätten att vara i landet inte kan klarläggas med det du visar fram. Mm. Då får man omhänderta det, för att det finns ju experter som då noga kan titta på de här grejerna om de är sanna och riktiga.
Just det.
Man kan också med tvång ta med hela personen om det behövs för att utreda om den här personen får vistas i Sverige. Och man får också hålla kvar den som vägrar. Så att egentligen kan man väl säga så här att om du inte kan uppvisa att du befinner dig i Sverige, då får polisen göra rätt mycket. Söka igenom dig, din väska, ta med dig med tvång, hålla kvar dig tills man i princip är säker på om du ska vara här. Det här. Och du också då, samtidigt är ju du då som utlänning också skyldig att kvarstanna i samband med utredning.
Just det. Alltså den här nyheten får mig att tänka på något som kom i somras, måste det ju vara då, med utökade befogenheter i gränsnära områden. Som ju också innefattade flera av de här delarna. Ja. Jag tolkar det här som att nu har man liksom utökat dessa befogenheter till att även omfatta andra miljöer än gränsnära.
Ja, exakt. Och nu ska vi prata VMA.
Oj!
Vi brukar lite felaktigt slänga oss med när vi typ vill säga saker som att nu är det fredag. Viktigt meddelande till allmänheten. Men vi är ju inte en instans som man ska lyssna på när det blir krig, så att säga.
Nej, nej.
Eller någon annan kris. Och nu har det kommit en ny VMA-lag. Och det här, jag var tvungen att läsa hela den här jävla dokumentet 100 gånger för att förstå vad som är liksom nyheten. Men innan har det varit väldigt oklart om ansvar och rollfördelning gällande VMA-systemet. Vem som får begära det, på vilket sätt man liksom ska skjuta ut det här. Mm. Och jag tolkar en ny VMA-lag som att samhällsaktörerna känner att det kanske börjar närma sig dags. Vi behöver verkligen säkerställa att vi har ett system som funkar för vår tid och som är liksom ajour. Fattar du vad jag menar?
Ja.
Det är nog ingen slump att det kommer samtidigt som de står och skriker folk och försvarar att det snart
det här är ju något. Nej, men alltså det här är ju uttryckligen ett sätt att höja beredskapen och förmågan. Ja. Alltså det är inte någonting annat än det.
Ja, och de säger att syftet är att tydliggöra regelverket. Man ska säkerställa ett effektivt, robust och säkert varningssystem som skyddar människor, egendom och miljö. Både i fredstid och vid höjd beredskap och ytterst också i krigstid. Och den klargör egentligen vem som har rätt att begära det, och då har man lagt till mer samhällsaktörer som har rätt att kliva ut med ett VMA. Till exempel har man involverat smittskyddsläkare. Det var säkert något som började hojtas om kanske i pandemin. Eller att, inte vet jag om det skulle bli något utsläpp av någonting. Även ner till kommun och regioner, att de ska kunna begära ett VMA.
Jag tänker att för många, kanske framförallt i generationen före oss, så är ju VMA förknippat med ett budskap eller en information som man verkligen tar till sig. Det är som att, oj, 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 det här, nu är det skarpt läge.
Så
jag kan tänka mig att det här också har en viss psykologisk effekt, därför att information som annars kanske når oss via andra medier och så, det försvinner ju i all annan information. Så det här är nog ett bra sätt att nå ut.
Och därför tyckte jag att vi som Krimpoddarnas Krimpodd då ska berätta var man var man hittar riktiga VMA. Och då pratar vi P4, alltså Sveriges Radio P4. Vi pratar krisinformation.se på nätet. SOS-appen, alltså 112-appen, har du inte laddat ner det, gör det på en gång, säger jag. Och sen också att de kan massskicka ut sms till alla telefoner som befinner sig inom ett visst område. Det har ju redan hänt, sånt sms har jag fått.
Ja, jag också.
Att du befinner i ett område som, Och så kommer något sms. Och sen, när jag läste vidare, så Försvarsmakten kan ju då gå ut med sån här flyglarm.
Oh.
Och nu ska jag bara... Som ett,
ja, det känns ju då läskigt.
Då hade man ju fått spända skinkor och lösa avföring. Men i alla fall, för Hesa Fredrik har vi ju pratat om tidigare. Det är ju det här alarmet. Måndag klockan 3, första måndagen, inte varje månad, men 4 månader om året. Första måndagen klockan 3. Men om du hör Hesa Fredrik tjuta i 2 sekunder, var tyst i 2 sekunder. Tjuta 2 sekunder, var tyst i 2 sekunder. Då är det ett flyglarm.
Mm.
Alltså luft. Det är någonting i luften som, och du ska så att säga, ta skydd.
Mm.
Så att, jag tycker ändå att det är någonting som vi ska säga. Och om man hör en lång signal som är 30 sekunder lång, det betyder faran är över. Det är lika viktigt, tycker jag, att lära sig.
Just det. Ja. Men när vi testar Hesa Fredrik, då är det inte 2 sekunders larm.
Nej.
Är det ju en längre ihållande
exakt
ton. För att testa
exakt
att systemet fungerar.
Exakt, och jag tycker ändå att det är viktigt för människor att veta hur ett test låter och hur det låter när det är skarpt.
Ja.
Då hör man 2 sekunder stöt där, då, och det är inte en måndag klockan 3. Då kastar man sig då på P4 eller krisinformation.se eller SOS-appen för att söka information om vad man ska göra.
Mm. Ja. Bra sagt, Lena. Mycket bra.
Det fanns ju massa andra lagar och regler som jag inte tänker är liksom vi krimpodden i rätt instans för. Men det hindrar ju inte att människor ges ut på nätet och söker saker som skatter och andra arbetsgivaravgifter och sånt där som är fruktansvärt tråkigt. Det är en annan podd som får ta tag i de frågorna.
Ja, det är inte den här podden. Verkligen inte.
Jag tänkte istället prata om den nya nationella strategin mot våldsbejakande extremism och terrorism.
Alltså det är inga lätta teman
Nej,
i de nya lagarna.
Jag
alltså, vet. Det är ganska så här, det liksom smyger sig in ett litet uns av så här allvar och oro ju.
Ja. Bara, om man bara tittar på vår podd, hur många avsnitt vi har haft om liksom, PDV-attacker, terrorism, DVI-arbete, katastrof och så vidare. Jag vet inte, om vår podd hade funnits 1993, hade vi haft lika många avsnitt om våldsbejakande extremism och terrorism?
Nej, det tror jag inte.
Tvek på den, bomber, granater, skjutningar.
Det är ju ett nutida liksom fenomen även om det har förekommit i många, många år. Men historiskt, om jag bara nämner en siffra vad gäller DVI, så har man historiskt sett sagt att Sverige som land betraktat drabbas av en mer omfattande händelse innefattande då ett behov av att identifiera avlidna ungefär var 10:e år. Och det kan jag se den senaste 10-årsperioden att den siffran behöver justeras. Därför att, och det beror ju inte bara på att vi lever i en mer utsatt värld sett till liksom terrorceller och annat, utan att transportintensiteten har ökat. Alltså det handlar om globaliseringen ökar, rörelsefriheten och möjligheten att röra sig ökar, så att det beror ju på andra delar också naturligtvis.
Ja.
Men som svar på din fråga, nej, jag tror inte att det hade varit ett särskilt hett topic då.
Nej. Men vi backar ju inte från något i den här podden.
Nej,
så att jag tänkte att det är men jag har försökt förpacka den på det minst krångliga och tråkiga sätt jag kan.
Jag ser fram emot detta.
Men det var ju en rikskonferens i Sälen 8 januari.
Just det.
Där stod ju statsministern och justitieministern och pratade om den nya nationella strategin. Och det kom ju inte som en jättenyhet. Jag har ju en tå i Centrum mot våldsbejakande extremism. Och jag vet ju att man har kikat och planerat och hållit på med det här under ganska lång tid. Mm. Men nu har den i alla fall lanserats. För förut fanns det 2 olika strategier. Den ena handlade om terrorism och den andra handlade om att förebygga våldsbejakande extremism. Och det spretade lite åt olika håll. Nu har man ju smaskat ihop de här 2 till en nationell strategi.
Är det bra tycker du?
Det tycker jag. Framförallt så tycker jag att det är bra att man har börjat klargöra och peka på vilken samhällsaktör som är ansvarig för vad. Vem som är sammankallande, vem som ska hålla på med vad. För annars har det bara varit som en så här, det känns som att alla borde jobba med det här.
Jag fattar. Ansvarsfördelningen har inte varit tydlig.
Nej. Några saker jag skulle säga först. Det är ju för det första extremt svårt att skydda svenska samhället mot alla former av hot och hotaktörer. Och det kan jag bli ibland lite trött på när jag hör människor som säger, men hur kan man tillåta människor med de åsikterna och det går lösa i Sverige? Varför har man inte koll? Varför har man inte kastat in den nyckeln? Låst in dem och kastat bort nyckeln. Det samtidigt som man säger, hur kan vi godkänna massa preventiva åtgärder som inskränker min individuella... Då känns det så här, nej, då får du fan i mig välja. Antingen försöker vi hitta så många som möjligt med så absolut provokativa liksom, åtgärder. Eller så får alla, så har ingen insyn i någonting och inte kan jobba för mig med någonting. Men då får du också liksom ta... jag tycker inte att man kan både äta... Fattar du vad jag menar?
Ja, jag fattar precis vad du menar.
Det är jag förstår att det är en otroligt svår balansgång. För att man ska inte göra för stora ingrepp i människor. Och vi ska vara jätterädda om vår rättssäkerhet. Och demokratiska liksom, frihet. Men ska vi vara framgångsrika att jobba mot, oavsett om det är gängen, terrorismen eller de ensamagerande, då måste man för fan ha verktyg för att göra det. Annars så är det ju kört.
Ja, och framförallt så behöver en viss proportion av befolkningen lära sig att ha två tankar i huvudet samtidigt. Det kan jag ibland sakna.
Ja, det är som att säga, absolut ska vi ha flyktingboende men inte i mitt kvarter.
Precis.
Absolut så ska vi ha det här och det här, men inte i närheten av mig. Alltså, man ska ta i med hårdhandskarna så länge det inte drabbar just mig på något sätt. Jag vill ha Bosses gräddfil, men alla andra ska fan sköta sig. Det är en typ svennementalitet som borde vara varje veckas rövhatt. Men i alla fall, den här nya strategin ska tydliggöra rollfördelningen mellan de samhällsaktörerna som faktiskt ska jobba med det här. Och det är ju för att skapa så framgångsrikt arbete som det överhuvudtaget går inom ramen för de verktyg som vi har i det här landet. Sen är det så här att hotet har ju blivit mer komplext och mer svårbekämpat, säger ju de som jobbar med de här frågorna. Och då måste ju samhället, så att säga, hoppa på det tåget. Man kan inte jobba med metoder som funkade på då en mindre komplex hotbild. Våldsbejakande extremist...
Förlåt att jag avbröt. Men jag tänker direkt att här måste ju forskningen in också. Här måste det avsättas medel för att bedriva forskning för att just också kunna ta till sig och inhämta den mest och bäst tillgängliga kunskapen om fenomenet. Men det hoppas jag att man har glömt bort.
Ja, men nej, jag kanske kan lugna lite, för när jag befinner mig på de gängen med våningsplan där CVE och Brå sitter. Det är ganska många människor med jättemånga högskolepoäng och olika mappar under armarna som tänker olika saker och samlar in data.
Ja, jag gillar det här.
Det är kanske inte de jag skulle ställa mig bakom, så att säga, när det händer någonting.
Nej, men det är kanske de som har fått dig att vara på rätt plats vid rätt tidpunkt.
Och framförallt så är det kanske de som kommer att deras forskning kommer ligga som grund för allt från nya polisutbildningar till skolsäkerhetsutredningar.
Och preventiva åtgärder inte minst, tror jag.
Ja, absolut. Och att den här våldsbejakande extremismmiljön är i liksom konstant förändring. Och de hämtar ju så att säga krut och energi utifrån vad som händer i politiken. De älskar samhällskriser, de älskar instabilitet nationellt och internationellt. De älskar polarisering, de liksom göds av det som pågår. Och det är därför också som bilden blir mer och mer hotfull och komplex. Det som händer när vi slår split i oss och liksom ruckar och skapar otrygghet och så vidare, det är ju mums för de här miljöerna.
Visst.
Det är precis det de vill uppnå.
ja.
Försvaga Sverige för
rucka
egen vinning.
Liksom de demokratiska fundamenten. Ja. Det finns ju inget som är mer eftersträvansvärt för de här grupperna än det. Så är det ju.
Nej. Och sen tillkommer problemet med de digitala plattformarna som bidrar till att spridningen, ja, det är bara de här desinformationskampanjer om att socialtjänsten kidnappar barn.
Ja,
och ja, och de våldsbejakande budskapen, de prånglas ut på medierna.
Alltså, kan vi prata lite grann om det där? För det där var ett fenomen som av någon anledning hade gått mig helt förbi. Du nämnde det här med kidnappningarna av barn. Tills det dök upp i mitt flöde och jag skickade till dig bara, vad i hela helvete är detta?
Och jag frågade, var du sov under förstyr?
Ja. Jag fattar inte hur jag kunde missa det här.
Nej, men du, man är ju liksom blind i det man jobbar med, såklart.
Såklart, så är det väl. Men alltså, vad läbbigt det är.
Ja, jag kan säga att jag har påbörjat nermanglingen av Magnus Ranstorp som jag inte kommer ge mig förrän han kommer till podden. Och då ska vi prata desinformationskampanjer.
Oh,
så det
spännande
sprutar öronen på oss. Ja. De har identifierat liksom tre nivåer eller tre huvudhot. Det är individer, människor som är ensamma gärningspersoner som vill begå attentat i Sverige. Är man ensam att planera och ensam att utföra, då är man också otroligt svår att identifiera. Det är svårt att förutse dem, det är svårt att förhindra dem. Tänk på Theodor Engström som gjorde mordet i Almedalen till exempel. Visst. Att hitta honom, förhindra och förutse det här, det är ju jättesvårt.
Verkligen.
Nummer två, grupper. Internationella terroristorganisationer med anhängare i och utanför Sverige. De är ju ett aktivt hot. Det är ju till stor del deras fel att vi har terrorhotsnivå 4 i Sverige nu. De har både avsikt och förmåga att begå terrorattentat i Sverige.
Mm.
Och det här hotet kan ju snabbt förändras. Och sen har vi då liksom den nya tekniken som ställer till det med att det är så lätt att sprida falska rykten, desinformation, propaganda. Och det kan ju jättesnabbt, och det har vi ju sett, påverka hotbilden mot Sverige. Visst. Jag menar, helt plötsligt så säger man att man inte ska ha Sverigetröja på sig med på fotboll.
Därför
att det blir i allmänt känt i hela världen att Sverige är muslimfientliga. I och med att vi kidnappar barn och tillåter koranbränning. Det går snabbt, Anna. Ja, nu gnuggar Anna sin panna.
Ja, för fan, jag tycker det här är...
Ja, stäng av internet.
Men faktiskt.
Ja. Jag vill avsluta med att berätta om den nya strategin. För den består av fyra punkter som är ändå ganska lätta att komma ihåg. Det är förebygga, förhindra, skydda och hantera. Och då ska man förebygga våldsbejakande extremism och terrorism. Och det ska man göra på massa olika sätt. Man ska interagera det förebyggande arbetet i det brottsförebyggande arbetet. Här kommer ju kommunerna ha en jättepuck. För att de är ju en stor del i att förebygga. Alltså, vi pratar ju om hur skolplanen ser ut för lågstad, alltså det ska in på alla nivåer för att motverka att människor till exempel radikaliseras eller rekryteras. Och här kommer ju CVE, Centrum mot våldsbejakande extremism, vara den som håller ihop alla de myndighetsgemensamma aktörerna som arbetar mot det här. Och de ska stötta kommunerna. Det ska säga, det är inget nytt, det gör de redan idag på det jättefint sätt. Jag har aktivt varit del av det, och det är jättebra. Men det är för att man ska minska tillväxten för det här. Och att man ska identifiera sårbara individer i riskzonen, minimera för att ungar ska radikaliseras och så. Det handlar om att förebygga på lång sikt. Det här är ett maraton. Det är inte ett tomteblås man bränner av. Nu ska vi
jag hoppas ju det, för att jag känner ju igen de här initiativen med sociala insatser och tidiga insatser och allt det här. Och mig vetligt så har det inte funkat tipptopp, alltså. Det har det inte.
Nej, Nej, jag håller med. Man hoppas ju att det här blir långsiktigt och att det inte är att man spänner bågen. Risken skulle jag, tycker jag, med politik är att man lovar saker och kastar ut saker för att få makten. Och sen så när nya kommer till makten så ska man lova nya saker för att blidka sina väljare, vilket gör att de sakerna som kräver liksom att det trummar på i 10, 20, 30 år blir liksom aldrig av.
Nej. Men låt oss inte glömma heller att i förra svängen med nya lagar så fick kommunerna ett utökat ansvar, inte bara att arbeta mer inriktat brottsförebyggande utan också att återkoppla vilka insatser och vilka planer man har satt upp för de olika kommunerna, och jag tänker att det är bra, därför att då ställs också krav på action faktiskt.
Ska vara riktigt svart. Man har också ganska många gånger sagt att det ska finnas typ en nollvision mot mäns våld mot kvinnor, och att det ska toksatsas. Det har inte hänt there. Ett jävla dugg. Så okej, okay, det
har det faktiskt, men, men inte på rätt sätt, därför att siffrorna är ju lik förbannat de är.
Ja,
så kan man säga.
Jag går vidare.
Ja.
Förhindra terroristattentat och andra ideologiskt motiverade brott. Man ska så minska möjligheterna för personer att begå ideologiskt motiverad brottslighet och terroristattentat. Och det här ska man göra till exempel genom att förbättra tillgången så att man kan byta information med varandra. Nu ska man bara titta på liksom, så att inte jag kan sitta med en information, du sitter med en pusselbit. Vi får inte, kan just inte det. Prata med andra. Vi vet, kanske inte ens vet om att du och jag har information om samma person. Och sen händer det någonting. Och sen får man i efterhand reda på att fan, det där hade vi kanske kunnat förhindra om vi bara hade kunnat dela lägesbild med varandra. Mm. Sådana saker. Och sen så vill man också förhindra spridningen av terrorisminnehåll på digitala plattformar. Det ska inte gå att hitta sånt på nätet.
Det känns fräscht, tycker jag.
Ja, det känns fräscht. Mm. Punkt nummer 3, skydda. Och vad är det som ska skyddas? Jo, människor och samhällets olika funktioner. Vi ska alltså minska sårbarheten i samhället. Allt från, tänker jag, kring hur man skyddar människor i folksamlingar, hur man bygger saker, hur man liksom flödeslära, siktlinjer och allt det där. Men också att kunna hantera, liksom beredskap att hantera olika typer av hot. Men också faktiskt att skydda utövandet av våra grundläggande fri- och rättigheter. Vi ska inte tumma på de fri- och rättigheterna som vi har i Sverige.
Det är ju också fint, tycker jag, att det markeras faktiskt. Ja. Och det här jag menar med att ha två tankar i huvudet samtidigt.
Ja.
Att det intresset är fortfarande väldigt, väldigt högt och stort och angeläget. Mm. Även om vi ibland måste liksom använda oss av mer offensiva metoder. Ja. Eller, vad ska man säga, ingripande metoder. Ja. För den enskilde.
Och jag skulle säga, som polis har man ju fått öva på det här så många gånger. Jag vet inte hur många gånger jag har kommit hem med fläskläpp, blåmärken på smalbenen, hungrig, kall, blivit spottad på, liksom varit rädd för mitt liv. Och vad har jag gjort på det arbetspasset? Jag har stått och tagit stryk så att du ska kunna uttrycka din liksom åsikt, och den kan vara diametralt emot min egen. Alltså att jag har med min kropp skyddat dig så att du ska kunna stå och skrika saker som är emot mig.
Ja, ja, bra
är
exempel.
Du med?
Ja.
Det man har ju fått öva på så många gånger så att det är en icke-fråga, men folk fattar inte riktigt att vi måste liksom säkras allas rätt till åsikt.
Exakt.
Ja. Och sen det sista är då hantera. Det är ju när skiten slår i fläkten. Under ett attentat och efter ett attentat, då ska vi ha förmåga att ingripa, avbryta och hantera följderna av ett attentat. Vi ska också säkerställa att offer får all information, stöd och hjälp de kan få, och att se till att förövaren grips, lagförs och kastas in i finkan.
Det är också bra, tycker jag, att man lyfter brottsofferperspektivet. Ja. För det kan jag ibland sakna i nya lagar.
Ja, och jag kikade som hastigast på förarbetena till den här nya strategin. Och det är ganska många olika aktörer som har liksom varit inne och pokat på det. Och jag tror det är ingen slump att det, liksom alla delarna finns med. Så att om man sjösätter det här nu, vilket man gör, och det här liksom jobbas på riktigt och inte bara blir en, liksom en pamflett. Jag tycker att den verkar bra.
Det tycker jag med.
Ja.
Och något annat som jag tycker är jättebra, det är din paketering av dessa nya spännande lagar.
Ja.
Snyggt jobbat, Lena.
Man får ta med sig det som man har nytta av.
Mm. Mm.
Och resten får man tänka att man kommer få den blåa pluppen i Trivial Pursuit, om du spelar den. Eller vad var blå plupp?
Var inte det...
Gul var litteratur.
Ja, blå var inte blå geografi?
Jaha, jo, geografi, gul var typ litteratur och sånt. Brun var historia,
va? Naturvetenskap.
Natur.
Och rosa
orange
kultur.
Var sport. Rosa. Ja,
just
men
det.
Vad är det här då?
Ja.
Fanns det ingen krimplupp?
Det måste ju finnas blandat plupp. Ja, det är bra,
va, fan, finns det ingen terroristplupp? Det borde finnas anno 2024. Gräddigskär.
Gräddigskär får det bli.
Ja.
Jag får göra om hela konceptet med TP.
Ja, fan, vad fattigt. Ja, men jag känner mig klar där.
Ja, snyggt. Sjukt bra och intressant, tycker jag.
Nu kommer vi gå på en paus. Sen kommer vi ha samhällsinformation och din jätteviktiga lista.
Yes. Välkomna tillbaka, kära lyssnare. Ni lyssnar på Krimpoddarnas Krimpodd och vi har pratat om de nya lagarna, eller några av de nya lagarna som har trätt i kraft vid årsskiftet 2024. Det har varit mycket givande och intressant. Har vi någon samhällsinfo att delge våra vänner där ute i etern?
Nej. Jag tror... Nu lät jag som kungen. Nej! Nej!
Kungen gått på porrklubb.
Jag tror faktiskt inte. Jag tror faktiskt inte. Ljungdahl-Ginghede.se. Där det är vägen som du ska vandra. Om du på något sätt behöver information om oss.
Ja.
Vi har liksom inte kommit igång. Vi ska ju snart börja på. Vi håller på att försöka hitta datum till Nyhetsmorgon igen.
Mm.
Vi är lite väntläge med boken. Den är hos redaktören. Vi ska få tillbaka den igen. För att liksom, nu är vi verkligen inne och pillar i den. Nu pratar vi ju ord.
Yes. Ja. Nej, men det är mycket på gång.
Nej, jag har inget annat.
Nej, då får du dugga så. Kort och gott.
Jag vill mer höra din jätteviktiga lista.
Ja, här kommer den.
Annas jätteviktiga lista.
Ja, Lena, idag ska vi prata om något som inte alls är nytt egentligen. Nej. Det är, om jag säger så här, det är vitt, det kommer som pulver och det glädjer väldigt många människor varje år.
Kokain?
Jag pratar inte om kokain.
Nej.
Jag pratar om snö.
Fy fan vad tråkigt. Alltså, det är inte så att jag vill försköna kokain, men vad finns det att säga om snö som är viktigt?
Men så inte gul. Den här listan kommer att bli. Ja,
okej, okay, vad lova. Spännande.
Nej, men det var ju så här, det har kommit en 30 cm snö i min del av Sverige under natten. Och det slog mig i morse när jag skulle försöka ta mig till min arbetsplats att fan vad lite jag vet om snö. Så jag var tvungen
du heter inte Smilla. Smillas nej, känsla för smö.
Nej, det gör jag faktiskt inte. Nej. Jag var tvungen att läsa på lite och här kommer en till i varsågoda. Punkt nummer 5. Lite egenskaper om snö.
Ja.
Alltså, vad snö är, det tror jag de flesta vet. Det är ju vattenånga som omvandlas vid vissa temperaturer till is.
Mm.
Och genom denna lilla transformation så bildas ju då iskristaller i en massa olika härliga formationer. Ofta sexkantiga, men de kan uppvisa en mängd olika utseenden.
Och de är oftast i formen av en tumvante. Det är snöflingor stora som tumvantar. Jag kommer att skriva med i vår bok. Den meningen skall med.
Ja, skriv ner den nu så du inte glömmer bort den. Sen fäster sig ju då kristallerna till varandra. Och så faller ju det här ner som det som vi känner igen som snö. Med någon eller några kilometer per timmas hastighet.
Mm-hmm.
Ganska i lugnt väder, då kanske det bara är ungefär 1-2 kilometer i timmen som de liksom singlar ner så här fint. Och det hävdas, jag har läst att det har påståtts att det finns lika många unika snöflingor som det finns atomer i universum. Men jag har också läst, ska sägas, att en forskare faktiskt för ett antal år sedan lyckades hitta efter en snöstorm.
Räknade de?
Två identiska snöflingor. Hur detta gick till låter jag vara osagt, och jag tycker det var lite väl anekdotisk.
Den forskaren måste ju framförallt ha en väldigt, väldigt låg kroppstemperatur.
Ja,
om man fångat två flingor och hinner identifiera.
Och sen hinner identifiera dem, ja. Jag tycker det är fantastiskt.
Ja.
Men håll i dig nu. I Japan, på Hokkaido Island, finns det ett snöflingsmuseum. Mm-hmm. Det vore väl något? Tänk ändå. Nej. Idag ska vi gå...
Nej, fy fan vad tråkigt.
Men du, visste du att snö också isolerar väldigt bra? Tänk dig igloos, det där är ju lite spännande,
va? Ja, jag har bott i snöka.
Ja, du har gjort det. Inte sköka, hoppas jag.
Nej.
Nej,
jag var en sköka som bodde i en snöka. Ja. Men jag låg och löka. Ja.
Bra, det är en rap.
Jag har byggt den själv.
Material.
Sågat snö i stora klossar. Ställt upp dem på högkant i blåsten så att de blir liksom förhårdnade.
Ja.
Byggt en grotta, flyttat in i den och sen byggt, liksom, lagt klossarna på varandra som dörr och dragit en stav genom den så man kan dra in sista.
Oj.
Sen har jag sovit i den.
Det är ju arkitektur på hög nivå, hör jag. Mm. Ja, men snö består ju till största del av luft, och det gör att snö fungerar ypperligt som isolering. Och därav att man kan bygga igloos som gör, om de är rätt konstruerade, att snön faktiskt isolerar och liksom kapslar in den värme som individer i iglon alstrar. Det kan ju bli väldigt många grader varmare inne i en iglo än utanför. Visste du också att mer än hälften av människorna på
Är vi fortfarande på punkt 5?
Ja. Har
otroligt.
Aldrig sett snö. Det är ju coolt. Alltså, det är ju ändå lite, är det inte lite kittlande att det är så många människor på vårt jordklot som aldrig har sett snö? Och ett liten komplement till punkten 5. I Key West, Florida, har det aldrig snöat. Där har man aldrig sett snö någonsin i historien.
Men där finns det kola, Anna, så det sprutar.
Det gör andra, så det är ju också en form av snö.
Ur näsorna som helt saknar skiljevägg.
Men du, vad är det för färg på snö?
Det känns som att du vill att jag ska säga att den är vit.
Säg det bara.
Jag tror att den är vit, Anna.
Ja, bara. Nej. Det du uppfattar med ditt öga som vitt, det är ju egentligen alla våglängder av olika färger som kommer från solens ljus, energi. Som uppfattas av ditt öga som vitt, för att det är det spektrat vi kan liksom se och uppfatta färger. Men egentligen så är snö genomskinlig. Men den uppfattas som vitt.
Vänta. Bing Crosby. I'm dreaming of a transparent Christmas. Det går ju inte.
Nej,
det går ju inte.
Vilket antiklimax det skulle bli. Nej, barn. Det är, du ser fel. Det är inte vit snö. Den är genomskinlig egentligen. Ja. Den är som isbitar som ligger i nink som du tittar ner.
Men då kan man ju säga så här. Det är inte snö där ute.
Nej, just det.
Vad tittar du?
Men vad
är det inte snö.
Vad är det då egentligen? Vad ska man säga då?
Jag vet inte.
Jo, men man skulle kanske kunna säga nej. Det som du ser här, det är snöflingor som reflekterar solens ljus i en massa olika riktningar som får ditt öga att uppfatta det som vitt. Så kan man säga.
Den föräldern ska ju bara ha en snyting så jävla hårt i plyten.
Det är ju jag som är den föräldern.
Åh, fy fan.
4, mycket kortare. Ja. Snö förekommer i rekordböckerna.
Varför? Jag tycker
Lena
vi hade
Ljungdahl.
Något på gång här.
Ja, men jag känner att jag vill ju inte göra hela det här avsnittet till en lista igen.
Tråkigt.
Snö i rekordböckerna.
Ja.
Det finns några rekord nämligen relaterat till snö.
Aha.
Bland annat kopplat till diametern på den största snöflingan som någonsin har hittats. Som då finns inskriven i Guinness rekordbok. Detta skedde 1887 i Montana, USA. Och håll i hatten, Gun. Den här snöflingan var 38 cm bred och 20 cm tjock. Det är en jävla flinga, du.
Men är det inte bara en snöboll som någon har rullat?
Du, det tänkte jag också på. Hur definierade man då flinga?
Finns det ett början och ett slut på flinga? Jag identifierar mig som flinga fast jag är en snögubbe. Här står jag en flinga på 20 meter.
Ja, vad fan, 38 cm bred och 20 cm tjock. Det är ju närmast en snögubbe.
Ja.
Ja, det kan man tycka. Men nej, den finns inskriven i Guinness. Även rekordet i snöänglar, det togs eller slogs i North Dakota 2007. 8962 människor skapade tillsammans detta rekord genom att bilda snöänglar. Alltså,
en varsin
samtidigt.
Alltså.
Ja. Förstå vad mycket folk man har samlat för detta event.
Men det imponerar mig inte alls.
Nej,
nej, men vadå? Nej. Du går ju samla 13 000 pers bara för att titta på en boll som rullar. Om man bara säger så här, paus, om alla bara läggs ner och vevar, då har vi ju slagit i rekordet.
Ja, jo, förvisso. Men det här måste ju ske under vissa former naturligtvis för att det ska gillas som ett Guinness-rekord.
Ja, det måste bli en ängel.
Ja, nu ska du få lite dystra fakta på punkten 3 faktiskt. Snö orsakar ju också dödsfall, tyvärr, genom snöstormar och laviner, alltså snömassor som då...
Ja, jag har en kompis som har dött i en lavin.
Har det? Usch.
Mikaela, kärer. Ja.
Mm. Ja, men det... Alltså, jag var tvungen att ta fram lite data. Laviner kräver 200 liv i Europa varje år. Och mellan 2001 och 2023 så är det 58 svenskar som har omkommit i laviner. Varav 47 stycken utomlands och 11 stycken i Sverige. Och jag stötte också på ett helt annat scenario där snö har dödat människor. En otroligt brutal historia från 1770 i USA. Du kanske har hört talas om Boston-massaken. Som hade sitt ursprung i ett snöbollskastande, snöbollskrig.
Mm.
När massaken började när en brittisk soldat klappade till en ung pojke som han uppfattade hade provocerat honom på något sätt. Och när unga pojken, han gick då hem, samlade ihop hela gänget på gatan och gick tillbaka och så kastade de då snöbollar på den här, efter den här soldaten. Och fler anslöt till den här gruppen och kastade, liksom övergick från snöbollar till isklumpar och så vidare, och stenar och sådär. Och det här resulterade i att en av de här soldaterna då som var involverad träffades av en sten eller isklump eller vad det nu var. Och föll till marken varvid hans gevär avlossades av misstag.
Ja.
Och det här liksom utlöste en hel, du vet, så här en vad säger man, radda av event liksom. Det satte igång liksom en hel en kedjereaktion så att soldaterna började skjuta in den här folkmassan. Och genom detta så dödades 5 personer och 6 stycken blev skadade. Och det började som en snöbollskrig.
Ja, snöbollseffekten.
Kan man säga, snöbollseffekten.
Det rullade
och så vidare.
Ja.
Plats nummer 1. Nu ska vi få bekanta oss med Ernest Shackleton. Kanske du känner igen.
Nej, jag älskar britten. Att du alltid säger som du känner igen. Du kanske minns. Nej, ja, svårt
är
nej.
Shackleton trodde jag kanske att du hade hört talas om. Därför att han var ju
namn.
Nej, men okej. Han var ju polarforskare. Från Brittland, höll jag på att säga. Från Storbritannien. Och han hade som mål och ambition att vara den första att nå Antarktis, Sydpolen. Han gjorde flera expeditioner, misslyckade sådana.
Jag tittar på honom nu. Ja,
ja, du gör det. Ja. Och jag hittade lite kuriosa om den så kallade Nimrod-expeditionen.
Snygg!
Ja, stilig karl.
Ja.
För tusan. Ja. Och det här, han var ju verksam då i början på 1900-talet. Jag tror den här Nimrod-expeditionen var 1908 eller 9 eller något i den stilen. Och det var ju inte mycket Gore-Tex att slänga med sig på fartyget då, om man säger. Utan man, det vore ju intressant att se liksom vad man packade med sig.
Men det var lager på lager.
Ja, det lär ju ha varit. Det är djurhudar och sånt där, tänker jag.
Mm.
Men nu råkar jag veta att man la väldigt stor vikt på medikamenter ombord. Och det är inte så konstigt och svårt att förstå. För att om någon i besättningen skulle bli sjuk, då skulle hela expeditionen ställas på ända, så att säga.
Mm.
Kolik, har jag läst mig till, det behandlade man med cannabis. Diarré behandlade man med opium. Och det är nu jag kommer till snökopplingen.
Hundarresa alltså, ja.
Ja, men tänk dig nu att du reser till Antarktis. Det är ju krispigt vitt. Eller för den delen...
Nej,
rosa kan det vara, för övrigt.
Krispigt genomskinligt.
Krispigt genomskinligt. Just det. Ja. Ja, jag tar genast foton ur klaveret.
Ja.
Krispigt genomskinligt. Eller för övrigt, rosa kan det vara på Antarktis. Därför att där når solen strålar lite djupare ner i snölagret. Mm-hmm. Men det är en annan historia. Det här kan orsaka snöblindhet. Ja. Och i början på 1900-talet...
Det gör så jävla ont.
Ja, det är fruktansvärt. Alltså, det innebär ju att du får små sår i hornhinnan som orsakas av liksom för mycket UV-strålning som träffar dig rätt in i plocken, så att säga. I alla fall, det man behandlade detta med, som Shackleton var väldigt, väldigt noga med att förse sig med innan han gav sig iväg, det var kokain. Som man alltså droppade rätt in i ojos.
Ja, det är lokalbedövande.
Ja, ganska finurligt ändå. Med tanke
Fiffigt.
På att vi pratade 120 år sedan.
Men de måste ju varit stenade. Minst
precis,
om någonting.
Men jag tänker att någon jävla uppmuntran måste de väl ha för att ge sig ut.
Ja.
Sånt där.
Men om de blandar cola och hårs, då blir det ju så att säga plus minus
just
noll.
Just det, är ju inte gott plus gott är lika med gott. Så
nej,
att säga, utan det
nej,
blir...
exakt.
Nej, vi ska inte romantisera detta med medicament
nej,
på något sätt.
Att vi gör det.
Det var vad jag hade tänkt att bjuda på. Jag hoppas
intressant.
Du uppskattar.
Jag har lärt mig mycket.
Listan
jag har gjort olika noteringar här på mitt papper.
Vilken tur.
Framförallt har jag gett mig själv uppgiften att skriva meningen snöflingor stora som tumvantar i vår bok, någonstans.
Ja, det är bra.
Men det är bra. Vi är ju ändå i den årstiden i boken. Det är inte
verkligen
orimligt så att
nej,
säga att det snöar.
Absolut inte. Och det är en sån vrickad mening som bara du skulle kunna skriva. Så att jag välkomnar
den. Ska in. Han ska in.
Han ska in. Hörrni, det var allt vi hade tänkt att bjuda på idag. Ta hand om er och allt det där.
Ja, bye bye. Vi hörs.
Bye bye.
Hej då, hej då.
Hej då, hej då.
Podplay, en del av